Brottsligheten går ner. 14:e tillägget till konstitutionen. Svävande svar om inbördeskriget. Och vems distrikt är det egentligen? Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Skövde City som bott i Amerika över 25 år nu. Detta är avsnitt 187 inspelat. Inget annat datum än söndagen den 31 december 2023, alltså sista dagen i detta eländiga år. Så när du lyssnar på detta så är det väl antagligen 1 januari 2024 eller senare. Så jag vill säga glad Toyota-thon! Toyota-thon! Jag har sett så mycket reklam för Toyota-thon på sistone. Men jag kan meddela, när jag själv köpte min Prius för några år sedan, som ju är en Toyota, det var inte alls lika roligt hos bilhandlaren som det verkar när man tittar på Toyota-thon-reklamen. Det är också bowl games-tid. Mellandagarna i Amerika så är det ohämmat med bowl games. Detta är alltså mer eller mindre påhittade spel som ska vara någon form av slutspel i college football. Fast egentligen så är det inte riktigt slutspel, utan som sagt, det är någonting påhittat. Och de förökar sig som tribblar, de här bowl-matcherna. Det verkar finnas enormt mycket pengar i det. Så väldigt många amerikaner tillbringar nu mycket av sin lediga tid med att sitta bänkade, antingen framför tvn hemma eller på någon bar eller restaurang någonstans, och titta på college football. Väldigt, väldigt mycket med det. Jag önskar jag kunde bry mig. Det vore trevligt att vara en del av den gemenskapen. Men tyvärr så kan jag inte det och är inte det. Men, och ett par saker till innan vi drar igång avsnittet på riktigt. Så ska jag säga att som avslutning på 2023, en av sakerna som jag absolut inte hade på mitt 2023-kort, bingobrickan, var ju att Tesla skulle hamna i trubbel med facket i Sverige. Det har ju varit, som vi alla vet, enormt mycket om herr Elon Musk detta året. Men just att Tesla skulle hamna i trubbel med facket i Sverige, oväntat. Jag har också sett hittade nyordslistan för 2023 för Institutet för språk och folkminnen. Det kan vara ett trevligt ställe att jobba på. Och jag har ett par saker. Ordet hyschpengar. Och som vanligt alltså självklart länk. Länk till nyordslistan 2023 finns på amerikapodden.com/avsnitt/187. Men en liten kommentar här. Hyschpengar finns med på nyordslistan. Fanns inte det redan? Det kom alltså med på listan för att det var det som Michael Cohen, Trumps gamle fixare, hade åkt i fängelse för. Hyschpengar till en porrstjärna. För att hon inte skulle prata om hennes förhållande med herr Trump. Men i alla fall, för att detta var ju flera år sedan. Varför fanns inte hyschpengar med på listan redan? Eller vad? Och hur pratade man om detta förut innan vi fick ordet hyschpengar? Låter lite märkligt. Annat ord. Klivare. Klivare är tydligen någon som utför brottsliga uppdrag. Som att organiserad brottslighet. Vi vill att någon ska skjuta ihjäl någon. Så då skickar vi två klivare. Varför inte torped? Vi hade ju redan det ordet. Är det att de har andra arbetsuppgifter? Är det något i det finstilta? Eller också, det är ett konstigt ord. Klivare. Men det låter ju inte farligt. Torped. Det är en obehaglig typ. Klivare. Märkligt. I alla fall, tankar om nyordslistan 2023. Sen 2023 avslutades för mig personligen som det har varit hela året med att vi fick ett brev från vårt bolåneföretag. De har blivit hackade så att vår personliga information finns nu ute på dark web. Bra, tack. Tack, tack ska ni ha. Det känns bra att jag försöker själv att se till så att jag håller min information personlig. Men saker som jag måste lämna ut kan ni inte hålla koll på. Men inga problem, för bolåneföretaget betalar för 2 år av kreditkoll. Tack. Tack ska ni ha. Trygghet. Eller också, när jag kollade vad det heter på svenska, bolåneföretag, hypoteksbolag, har jag aldrig hört talas om förr. Det är som jag har sagt i tidigare avsnitt, jag har aldrig varit vuxen i Sverige. Jag har aldrig behövt ta bolån och saker, så hypoteks, vilket konstigt ord. I alla fall, jag vet inte om det är de som vi är skyldiga till huset är ett bolåneföretag eller ett hypoteksbolag. Jag kan inte riktigt förstå skillnaden. Men annars, själv, förutom detta då, så har jag försökt ta det lugnt. Hamna i en sån här skön, vilken dag är det, stämning som är så fantastisk, som jag har saknat så mycket. Jag är väldigt dålig på att slappna av, så jag försöker bli bättre på det. Kronblom är vår ledstjärna, Kronblom och hans sofflock. Så efter att jag har släppt det här avsnittet så ska jag krypa ner under en filt igen, om gudarna vill. Men vi börjar med brottslighet rent allmänt. Detta är från en New York Times-artikel som självklart är länkad. Det finns en Govo-länk så du kan läsa, komma förbi deras betalvägg. Det visar sig alltså att brottsligheten i Amerika är på väg ner, har gått ner. Detroit är på väg att få det lägsta antalet mord sedan 1960-talet. Och i Philadelphia, där det under 2021 begicks fler mord än under något tidigare år, så har antalet mord i år minskat med mer än 20% jämfört med förra året. Och i Los Angeles så har antalet skjutoffer i år minskat med mer än 200 jämfört med för 2 år sedan. Och detta är alltså en New York Times-artikel som jag har översatt med hjälp av deepl.com och friserat själv. Minskningen av vapenvåldet 2023 har varit en välkommen trend, självklart, för samhällen runt om i landet. Men även om antalet mord och antalet skjutningar har minskat så är de fortfarande högre på de flesta ställena än inför pandemin. Året 2022, när pandemin fick fäste, protesterna skakade landet efter att George Floyd mördats av en polis i Minneapolis, så såg USA den största ökningen av antalet mord som någonsin registrerats. Och nu, i slutet på 2023, så kommer landet sannolikt att se en av de största, om inte den största, årliga minskningen av mord. Det här är enligt uppgifter från FBI och statistik som har samlats in av oberoende kriminologer och forskare. Men den snabba nedgången, det är inte bara mord som är den enda nyheten, utan bland de 9 kategorier av vålds- och egendomsbrott som FBI följer, så är stöld av motorfordon den enda siffran som har ökat under de 3 första kvartalen i år. Och den här minskade brottsligheten, den står ju självklart i kontrast till den här uppfattningen som delvis då drivs av videor på sociala medier, flashmob liknande snatterier och allt vad det är, att stadskärnorna är ur kontroll. Det här är någonting som Fox News har pratat väldigt, väldigt mycket om, att om du åker in till en stadskärna i Amerika så är det ett brinnande helvete av våld. Vilket det alltså inte är. Och kriminologerna tillskrev ju ökningen av mord 2020 och 2021 till pandemin och så störningarna från protesterna. Inklusive då självklart isoleringen, stängningen av skolor och sociala program och så den fördjupade misstron mot polisen. Men nu så säger de att, tror de då, kriminologerna, att den här minskningen nu till stor del är på grund av just att pandemin glider in i backspegeln. För att Amerika har gjort ett fantastiskt jobb med att övertyga sig självt om att pandemin är fullständigt över. Trots att nya varianter är enormt smittsamma och att sjukhusen har börjat fyllas av patienter igen. Men vi är alla övertygade. Klart vi ska ha konferens. Klart vi ska gå på konsert. Inga problem. Men morden ökade inte på grund av saker som hände i enskilda stadsdelar eller på enskilda gator, säger Jeff Asher, en brottsanalytiker baserad i New Orleans som spårar mord i nästan 180 amerikanska städer. Det gick upp på grund av de här stora nationella faktorerna, och jag tror att de stora nationella faktorerna förmodligen driver ner det. Den största av de här är förmodligen då covid som går till bakgrunden. Och det är ju viktigt att ha den här statistiken att titta på. För om du bara tittar på amerikanska nyheter så verkar det ju som sagt som att det är fullständigt ur kontroll. Men snatterier då? Just de här som de refererade till, att videor där man ser hur folk går in och gör en sån här flashmob. Framförallt såna här lyxaffärer i Los Angeles där ett helt gäng kommer in och bara rycker åt sig allt. Och även som i San Francisco där människor helt fräckt bara går in och slänger saker i en sopsäck de har med sig i princip och sen bara vandrar ut. Jo då, enligt National Retail Federation så förlorade branschen 95 miljarder värt av handelsvaror 2021. Och det är pengar alltså. Jesus. Enligt branschorganisationen så var hälften av detta på grund av organiserade stölder. Alltså, de går in, stjäl hejdlöst och säljer det sen vidare online. Men nu visade det sig att det var inte korrekt. Det var till och med fel, det var till och med en lögn. Tydligen så var den riktiga siffran av den här mängden saker som stjäls som var av organiserad brottslighet. 5% av de här 95 miljarderna. Som ju fortfarande är en sanslös siffra. Men 5% av 95 miljarder istället för 50% av 95 miljarder. Som alltså var organiserad brottslighet. Inte bara småsnatterier. Och tydligen så var det här en del av en PR-kampanj. Som hade flera mål som de försökte uppnå. Till exempel då att införa skärpta lagar för de här online-ställena där folk säljer lyxvaror vidare som då har, ibland har stulits. Hårdare kontroller på det. Och sen också har det använts som en ursäkt för att stänga affärer. Ja, vi kan ju inte hålla affärerna öppna. Folk kommer in, det kommer in en hela gäng och bara stjäl allt. Går ju inte. Och det vore ju sant. För grejen är ju att det har gått väldigt tungt för Amerikas fysiska affärer sedan pandemin, den vanliga detaljhandeln. Det går svårt. De flesta människorna vande sig helt enkelt vid att om jag vill ha någonting så går jag ut online och köper det. Det finns ju ingen anledning att gå ner till Target eller Walmart eller vad det nu är. Om du inte bara köper det från Target eller Walmart eller vad det nu kan vara online. Jag har märkt det också nu de senaste åren att de flesta, även lite mindre, för jag köpte en väska över julen, en liten julklapp till mig själv. Och det var väldigt vad, och detta var, köpte jag direkt från handlaren eller tillverkaren, Timbuktu heter de. Men i alla fall, bra väskor, så jag köpte mig en sån och otroligt bra upplevelse att köpa. Det brukade ju vara inte särskilt bra om man skulle köpa från de här mindre tillverkarna. Men det här var hur organiserat som helst. Inga problem. Och det är så kapitalism ska fungera. Företag ska anpassa sig till sin verklighet. Men människor som då Target och Walgreens använder den här siffran som de hade ljugit ihop som en ursäkt för att stänga affärer. Ytterligare en New York Times-artikel som också är en gåva. Alec Karakatsanis
är en medborgarrättsadvokat som har studerat och kritiserat hur media har täckt organiserad detaljhandelskriminalitet. Han sa att tillbakadragandet av de här falska uppgifterna underströk hur vissa nyhetsorganisationer som i stor utsträckning har täckt frågan om snatteri, citat, användes som ett verktyg av vissa särintressen för att skapa en stor rädsla kring denna fråga, när det i själva verket var ganska tydligt hela tiden att fakta inte stämde, slutcitat. Och ett av de mest framträdande exemplen kom i oktober 2021, när Walgreens sa att de skulle stänga 5 butiker i San Francisco med hänvisning då till upprepade fall av organiserat snatteri. Företagets beslut kom flera månader efter att en video som visats miljontals gånger, du har antagligen sett den själv någon gång, visade en man med en soppåse i handen som öppet stal produkter från en Walgreens-butik medan andra tittade på. Men en analys från oktober 2021 av The San Francisco Chronicle, journalister som gjorde sina jobb, visade att polisens uppgifter om snatteri inte stödde Walgreens förklaring till butiksstängningarna. Och så småningom då drog då Walgreens tillbaka sina påståenden. I januari sa en chef på företaget att Walgreens kanske hade överskattat effekterna på deras verksamhet. Så vi kanske grät för mycket förra året. Ja, kanske ni gjorde. Det är så, många downtowns har fortfarande sen pandemin enorma problem. Det finns en brist på arbetare som åker downtown för att arbeta, vilket betyder att det finns färre människor som köper saker. Framförallt restauranger har det fortfarande väldigt bistert i många downtowns. Och detta även om då många företag försöker envisas med att tvinga folk tillbaka till kontoret. Måste tillbaka till det halvtomma kontoret, därför att de flesta människorna är hemma ett par dagar i veckan, så det är lite halvtomt och surt. Men det är ju där kulturen och samarbetet finns. Men vi byter växel. 14, 14, 14, 14, det tillägget till konstitutionen. Delstaterna Colorado och Maine har portat Trump från presidentvalet i de delstaterna. De här två är inte de enda staterna som har vägt in om Trumps kvalifikation för att inneha ämbetet enligt det 14:e tillägget till konstitutionen. Och så i Colorado så var det en domstol som fattade detta beslutet, och i Maine så var det statens attorney general som fattade beslutet. Två stater har misslyckats i sina ansträngningar att diskvalificera Trump, Michigan och Minnesota. Och i Kalifornien så meddelades utan rättslig prövning att man inte kunde diskvalificera Trump från valsedeln enligt statlig lag. Och en annan delstat, Oregon, de har för närvarande ett fall som jobbar sig igenom processen som ifrågasätter Trumps behörighet att kandidera till ämbetet. Det fallet har ännu inte avgjorts, men det förväntas självklart gå upp till delstatens högsta domstol. Och det kommer säkert mer från andra blåa stater. Och ja, vad ska man säga? Federalism, heja federalism. Det har jag alltid tyckt vore ganska märkligt, just det här med att varje delstat har sina egna lagar som även gäller för federala val, istället för att det finns federala lagar för åtminstone den federala delen av valen. Men så är det alltså inte, det är upp till lokala lagar. Men så vad är 14:e tillägget och vad betyder allt det här? 14 tillägget kom till efter inbördeskriget tillsammans med 13 som upphävde slaveriet. Och sektion 3 av 14 tillägget ska förhindra landsförrädare från att inneha politiska ämbeten. När tillägget skrevs så var ju landsförrädarna sydstaterna som hade dragit sig ur unionen. Och vi ska prata mer om inbördeskriget senare med professor Nikki Haley, expert. Men sektion 3 av 14 tillägget säger alltså, citat, Ingen får vara senator eller representant i kongressen eller väljare av president och vicepresident, eller alltså elektor, eller inneha något ämbete, civilt eller militärt, under Förenta staterna eller under någon stat som, efter att tidigare ha svurit en ed, som medlem av kongressen eller som tjänsteman i Förenta staterna, eller som medlem av någon stats lagstiftande församling, eller som verkställande eller dömande tjänsteman i någon stat, att stödja Förenta staternas konstitution, har deltagit i uppror eller revolt mot densamma, eller gett stöd eller uppmuntran till dess fiender. Mycket där. Kongressen kan dock genom omröstning med 2/3 av varje kammare upphäva ett sådant hinder. Så detta, man kan ju ha många frågor. Många frågor. Gäller detta presidentkandidater? Måste man dömas för uppror eller revolt? Eller hur definieras att du deltog i uppror eller revolt? De här sakerna har aldrig prövats i domstol. I och med att vi aldrig har haft en presidentkandidat som har misstänkts för uppror. Och Trump-gänget har varit... Och kom ihåg, det här är alltså de här människorna som bär en minikopia av konstitutionen i jackfickan. Som dyrkar konstitutionen. Deras argument mot att deras favorit ska kunna uteslutas på grund av detta är saker som... Och det här är svagt T. Väldigt svagt T. Men 14 tillägget är obskyrt och gammalt. Som andra tillägget inte är då. Som är äldre. Men ja. Detta måste avgöras av väljarna vid valurnorna. Inte av byråkrater. Har du. Så alltså han som vägrade acceptera valresultatet, det är därför vi har den här diskussionen överhuvudtaget. Hans öde måste avgöras vid valurnorna, valurnorna som han inte respekterar. Okej. Lägg dags nu. Men vad betyder detta så här långt? Ja, så här långt betyder det ingenting. Därför att bedöma konstitutionen är högsta domstolens jobb. Och de här fallen, eller åtminstone några av dem, är på väg dit i expressfart. Måste ju prejudikatet måste ju sättas. Och detta måste ju avgöras innan valet. Och herregud, vad valsedlar det ska tryckas upp och vad det ska organiseras. Och om högsta domstolen skulle säga japp, helt klart får han inte vara med i de här staterna. Jösses, det skulle ju förändra hela valet. Speciellt om det är swing states. Men personligen så har jag otroligt svårt att se vår nuvarande högsta domstol hålla Trump ur valet. Framförallt nu då, mutskandalen. Jag har inte pratat om den. Jag väntar på att den ska komma till någon sorts slut, vilket den väl aldrig lär göra. Men Clarence Thomas, som är en mutkolv, han har mutats av extremhögern i en hel massa år. Ja, rent tekniskt så är det inte mutor i och med att det inte finns något quid pro quo. Ingen har sagt till Clarence Thomas, om jag ger dig de här pengarna så röstar du så här. Men det har varit väldigt mycket nudge, nudge, wink, wink. Clarence Thomas fru, hon var en del av sörjan. Hon är en av valförnekarna som jobbade aktivt med att försöka störta valresultatet. Hon har också hennes jobb är ett påhitt jobb som hon fick för att hennes make är Clarence Thomas. Så att jag har otroligt svårt att se detta. Och just om han inte väljer att recuse från det här fallet så är det ju ändå värre. Men det spelar ingen roll. Vi kan inte göra något åt det. Har du blivit vald tillsatt till högsta domstolen så sitter du i högsta domstolen så länge du vill. Men samtidigt, allt är ju möjligt i vår verklighet. Den tragiska charaden som är det republikanska primärvalet fortsätter skörda offer. Det här är alltså de som vill bli partiets kandidat till presidentvalet. Fast alla vet att det är Trump. Bara Trump, det finns ingen chans. Om inte Trump dör så är det han som är republikanska partiets kandidat till presidentvalet. Så att allt det här är bara onödigt väsen. Rent praktiskt så är den här charaden, det är jobbintervjuer för att jobba i Trump-administrationen och för att få ett nationellt namn. Så det är rationellt att vara med i det här skådespeleriet för att få ut ditt namn och för att förhoppningsvis kunna hitta något jobb efter detta. Kanske till och med vicepresident? Antagligen inte, men kanske. Utrikesminister? Vem vet? Vår politiska press gör allt de kan för att låtsas att det vi genomlider nu är en normal del av den politiska processen. Och de här som är med i den här processen, de vill få så mycket uppmärksamhet de kan få, göra sitt namn, men inte göra Trump arg. Nej, nej, nej. Det blir inte bra om du gör Trump arg. Och det är ju så också, den amerikanska politiska pressen har ju haft det ganska tufft ända sen Trump-administrationens avslut. För att det var ju rekordår under Trump, framförallt kabel-tv. Och jag menar, jag var en av dem som läste mycket mer. Jag läser alltid mycket nyheter, men det var mycket nyheter då under Trump-åren. Och mycket titta på kabel-tv. Därför att vad ska vi göra? Vad är det som händer? Så att pressen vill ju självklart ha drama och fyrverkerier. Och Trump vill ju också ha drama och fyrverkerier. För det finns ingen substans, så han vill ha drama. Och han har ju, som jag pratat om just, han går ju ut nu på sin truth social. Och hävdar saker. Invandrare förgiftar landets blod. Sådana här, wow. Wow. Men det är också ganska skrämmande att det har liksom blivit, ja, han är galen. Men hans hårda kärna, de som han hoppas på nu för att kunna vinna nästa val, de älskar det. Älskar det. Ju mer rasistiskt och fascistiskt han blir, desto bättre är det. Men grejen är att den här hårda kärnan, den är inte så stor. Kanske 30% av väljarna. Så jag vet inte hur det här ska gå hem. 2024. Vi får lära oss, vi får se. Men i alla fall, men apropå det här, den här charaden, i och med att den dyker upp i nyheterna hela tiden. Och som sagt, vår politiska press vill väldigt gärna att du ska känna att det här är en normal sak och inte bara ett spektakel som inte betyder något. Ron DeSantis, Floridas guvernör, Disneys största fiende. Han ligger nu 50% bakom Trump i opinionsmätningarna. I början av året, innan de brände runt en halv miljard dollar, så var han 10% bakom. För att hela idén var ju att DeSantis, han skulle ju vara Trump utan bagaget, alltså stenhård extremhöger, men utan att vara Trump. Men som någon tyckare sa, och jag skrev inte ner vem det var, men det var Ted Cruz istället, så blir det Ted Cruz utan personligheten. Det verkar enligt vad vi förstår så är hans kampanj nu på väg att dra ur pluggen och låta den glida in i Valhalla, för att det går inte. Vad pengar de har bränt. Vad pengar. Men DeSantis är också, tycker jag, fantastisk som symbol för hela systemet nu. För att han gjorde ju en enorm vinst. Han är ju guvernör i Florida. Och vann överväldigande. Och Florida är ju numera otroligt höger. Väldigt, väldigt höger. Och det var inte bara han. Han och hela delstats myndigheterna är jättekonservativa. Och republikanska kungamakare, alltså miljonärer och miljardärer, bestämde sig för att han var deras hopp. Partiet efter Trump, Ron DeSantis. Men grejen är att Ron DeSantis, oavsett vad man tycker om hans politiska åsikter, och det är, ja, de är, det är Trump typ, men oavsett vad man tycker om hans politiska åsikter, så är det att mannen har en fullständigt vidrig personlighet. Och det är det jag tycker är så fantastiskt, därför att de här kungmakarna, de letade landet runt efter vem ska ta över efter Trump. Vem ska vi ge såna mängder pengar? Vem är vårt hopp? Och de sätter sig ner och har möten med Ron DeSantis och hans stab och säger, han, det är han vi ska ha, Ferdinand. Därför att hans personlighet, herregud, om du kollar på klipp, och du behöver inte söka efter klipp där han ser ut att vara konstig, utan bara klipp av honom. Han ser inte fullständigt mänsklig ut. Han har det mest robotiska leendet någonsin som han sätter på och stänger av. Och går runt i sina hiskor. Det är en sak att vara kort. Jag menar, vi har den höjd som vi har, som vi föds med. Hiskor, det är ju inte, det luktar inte så här lugn, trygghet i sig själv. Men nu har han alltså tillbringat en massa tid med att gå runt i Mellanvästern och försökt vara mänsklig, interagera med människor, och det har gått otroligt dåligt. Otroligt dåligt. Jag menar, från 10% till 50% efter Trump. Efter en halv miljard eller vad det nu är, dollar. Fantastiskt. Och det går ju tillbaka till den här. När det gäller presidentskapet så är det fortfarande. Trots ibland, du har ju människor som, jag menar George W. Bush. Var ju inte särskilt bra på något egentligen. Men han lyckades ju bli president ändå. För han var ju inte en sån som du tittar på så aktivt tycker, det är något fel på dig. Det är någon uncanny valley grej här. Därför att amerikanska presidentval, på något sätt så handlar det fortfarande ibland om, skulle du vilja ta en öl med den här människan? Skulle det vara trevligt? Sitta och prata lite. Och svaret för Ron DeSantis är ju nej, herregud, nej. Och en annan av dem som är inblandade i charaden är ju Vivek Ramaswamy. Som också är omöjlig att gilla. Omöjlig. Alltså, om du går till Central Casting och säger, hej, har du en sociopatisk högenergistreber? Det är Ramaswamy. Och det visar sig väldigt få människor tycker om Ramaswamy också. Så hans kampanj har slutat köpa tv-reklam. Och det är alltid när en amerikansk kampanj slutar köpa tv-reklam. Det går inte bra nu. Det går inte bra. Men Ramaswamy, som sagt, är omöjlig att gilla. Och han är ung. Han har många år på sig att vara otrevlig. Vilken människa. Längst fram i den här lilla kavalkaden så har vi Nikki Haley. Före detta guvernör i South Carolina. Hon lyckades kliva på en kratta i veckan. Och detta blev ju en större grej, tror jag, än vad det borde ha varit, just på grund av att det skedde under mellandagarna i nyhetstorkan. Hade hon gjort detta förr eller senare så hade det antagligen bara passerat. Men var väldigt, väldigt försiktig under nyhetstorkan. Så hon klev på en kratta. Men det var ingen vanlig kratta som låg i gräset. Detta var en kratta med en enormt stor varningstriangel bredvid sig. Och bredvid varningstriangeln var det en neonskylt med en pil som pekade mot krattan som blinkade på och av. Och hon lyckades kliva på den här krattan ändå. Så för att hela den här processen med primaries och caucuses och allting som den amerikanska presidentvalet består av är ju i mångt och mycket. Det är alltså att kandidaterna åker runt, framförallt då i Mellanvästern, de här tidiga staterna. Det gäller att få fart, att det går bra i de tidiga caucus- och primary-staterna så att du får bli presidentkandidat, och det är enormt mycket hovrapportering om allt detta. Idén med processen, eller jag vet inte om det är idén, men vad som händer är alltså, om du är kandidat så har du en buss, eller om du är Ron DeSantis, ett privatplan, för han gillar inte att åka buss, så han gillar att åka privatplan. Och vem gör inte rätt? Det är väl det enda som man kan relatera till honom med. Om jag nu hade råd. Men, så du åker runt. Framförallt så är det traditionsmässigt. Du har en buss och så åker du runt. Och detta är då oktober, december, januari, februari, mars. Mellanvästern. Det är kallt. Det är mörkt. Och du går upp tidigt varenda morgon, åker i en liten bit i din buss och du möter någon businessgrupp eller någon lokal politisk organisation, vad det nu kan vara. Och så ger du ditt stump speech. Stump speech, det är alltså det är samma tal som du ger varenda gång. Och sen så tar du frågor om och om igen, och det är ungefär samma saker. Och om du är en av de ledande kandidaterna så följs du av reportrar. De åker antingen med dig på din buss eller också åker de i bussen efter om du inte vill vara så social. Och de är bara där ifall att du gör en tabbe. Det är hela deras funktion. Om du har en normal dag och du ger ditt vanliga tal 5, 6, 7 gånger och möter de här grupperna och svarar på precis samma frågor 5, 6, 7 gånger. Och sen så åker du tillbaka till nästa motell eller hotell. Tar in där vid kanske 11, midnatt eller någonting. Och så upp nästa dag. Då har ju ingenting nyhetsmässigt hänt. Förutom att om det har hänt något stort i världen så är du där och de är där, så kan de få ett litet citat från dig. Men de är i huvudsak där ifall du gör en tabbe. Ja. Nikki Haley, guvernör, före detta guvernör av South Carolina, fick frågan vad orsakade inbördeskriget. Och hon mumlade då något väldigt vagt om frihet och begränsningar av myndigheternas roll i våra liv. Och svaret är slaveri. Vad orsakar inbördeskriget? Slaveri. Det utbrytarstaterna skrev i sina konstitutioner. I konstitutionerna som de skrev. Vi gör detta för att få behålla slaveriet. Och jag länkar också i avsnittsinformationen till en Letters from an American, är ett nyhetsbrev av Heather Cox Richardson som är väldigt bra. Ett av dem som jag läser varje dag. Hon skriver i princip varje dag. Hon är historieprofessor och försöker sätta in vad som händer i sitt historiska sammanhang. Och hon skrev då i sitt senaste, eller ett av de senaste nyhetsbreven, just att konfederationens vicepresident Alexander Stevens från Georgia var tydlig när det gällde orsaken till inbördeskriget. Stevens förkastade uttryckligen den idé som amerikanska politiker anammat från revolutionsperioden och framåt, att mänskligt slaveri var, citat, fel i princip, socialt, moraliskt och politiskt. Nej. Istället förklarade han: vår nya regering är grundad på den stora sanningen att the Negro inte är jämlik den vite mannen. Att slaveri, underkastelse under den överlägsna rasen, är hans naturliga och normala tillstånd. Aj. Men i alla fall, och det är också fantastiskt för att Nikki Haley är ju republikansk. Republikan, och hon, republikanska partiet grundades för att motarbeta slaveriet på den tiden. Så det är, ja, saker och ting har förändrat sig. Det här är också en fantastiskt förväntad fråga för en presidentkandidat. Det är alltså tjänstefel att inte ha svar på den frågan. Det ska du ha i fickan. Du ska ha ett svar på den. Det är en av de här frågorna som du bara måste. Som sagt, tjänstefel. Henne och hennes stab. Så vad göra? Jo då, först så gick de självklart till attack. Det är det man gör. Detta var en demokratisk plant. Alltså det här var ingen republikansk väljare. Det här var en demokrat som hade smugit in för att ställa till det för henne. Ett fult trick. För att hon har ju faktiskt gått från 7% till 8% i opinionsmätningarna. Så nu är de rädda demokraterna för Nikki Haley. Och det gick ju inte. Så sen så fick kampanjen pudla med en pressrelease. Citat, naturligtvis handlade inbördeskriget om slaveri. Det vet vi. Det är oomtvistat alltid fallet. Vi vet att inbördeskriget handlade om slaveri. Men det handlade också om mer än så. Det handlade om varje individs frihet. Det handlade om regeringens roll. Slut citat. Och det här är ju att hon snubblade så illa på det här. Det är ju för att många i den republikanska basen, alltså de som är inblandade nu i presidentvalet 2024 på hennes sida, är inköpta på vad som kallas för Lost Cause-mytologin. Som jag tror är, det är en sån här sak som är svår att få armarna runt och väldigt svårt att göra ett avsnitt under en timma som är vettigt om. Böckerna är många och tjocka om det här. Men Lost Cause-mytologin är alltså att inbördeskriget handlade inte om slaveri, utan det handlade om staters rättigheter och frihet från förmynderi. En bild av sydstaternas ridderlighet. Chivalry. Vi dricker mint juleps. Vi luktar på magnoliorna. Vi står och tittar i månskenet på våra plantager. Som då stod i skarp kontrast till nordstaterna. En region präglad av girighet, kapitalism och fattigdom. Så upproret hade enligt Lost Cause varit ett svar på nordstaternas angrepp på delstaternas rättigheter. Alltså inte ett våldsamt uppror och landsförräderi för att bevara slaveriet. Och det är förståeligt att människor i sydstaterna vill att det ska vara så. För att annars så är ju farfars farfars farfar, han var ju en jätterasist som kämpade för slaveriet. Usch. Så det går ju inte. Jag tror de flesta tror att det var just det hon snubblade på. Hon var rädd för basen som fortfarande tror på den här Lost Cause-mytologin. Och om du går i grundskola i Florida eller Texas, så lär du inte få veta något annat heller än att det var på grund av delstaternas rättigheter. Och apropå delstater och deras rättigheter, så tar vi oss till Colorado. Poddfavoriten Lauren Boebert har ju lite svårt. Kom ihåg, om du är med i representanthuset så omvals du vartannat år. Så 2024 så står hon som kandidat igen. Och hon har ju haft mycket skandaler, minst sagt. Bland annat då det sista när hon gick på medicine date till Beetlejuice. Mitt på dagen med barn där de tafsade hårt på varandra. Och hon vejpade också åt gravid kvinna att, ja, vi vet inte exakt vilka ord hon använde när den här gravida kvinnan bad henne att inte vejpa precis framför henne. Men det var inga trevliga ord. Och så hon och Marjorie Taylor Greene skrek ju på Biden under State of the Union. Och mycket annat lite smått och gott som hon har hållit på med. Men hon är i distrikt 3 i Colorado. Colorado som numera är purpurfärgat förvånat nog och har mycket demokratiskt styre i sina statsmyndigheter. Demokratisk guvernör och demokratisk majoritet och allting. Men det är fortfarande vad det gäller presidentvalet lite purpur. Och det finns väldigt republikanska distrikt. Bland annat då distrikt 3 där hon är. Nu har hon fått kämpa lite. Hennes motståndare där är demokraten Adam Frisch. Och Adam Frisch, enligt opinionsmätningarna, ser ganska ut som om han nog kan ta platsen. Hon är så pass illa omtyckt i sitt distrikt. Och hans kandidatur är i princip baserat bara på jag är inte hon. Vilket när du har en motståndare som har uppfört sig så här, så kanske det räcker. Jag är inte hon. Och han har lyckats dra in ganska mycket pengar. Det finns många demokrater runt om i landet som skulle vara väldigt glada att aldrig någonsin mer i hela sina liv behöva se Lauren Boebert igen. Så, lite svettigt, lite jobbigt. Men hon har en lösning. Hon har nu annonserat att hon har bytt till distrikt 4. Japp, bara bytt valdistrikt. Har du? Och det visar sig att jag var tvungen att slå upp det här. Jajamän. Enligt Colorados lagar så kan du ställa upp som kandidat i vilket valdistrikt du vill. Du behöver inte bo där eller ha något förhållande till distriktet. Kan bara säga. Jag kör i det här distriktet. Japp. Så det går bra. Och det här distrikt 4, där är alltså den nuvarande representanten ställer inte upp för omval. Och distrikt 4 är stenhårt republikanskt. Inte bara republikanskt, det är stenhårt MAGA. Jätte konservativt. Så det här är antagligen smart av henne. Hon har antagligen bättre chanser. Men grejen är ju att oavsett vem som är den republikanske kandidaten i distrikt 4 i Colorado så kommer den att vinna. Så det enda problemet är att komma igenom primärvalet. För det finns ju andra republikaner som har planerat att ställa upp i distrikt 4. Så nu blir det alltså överkörda. De är vansinniga. Oj vad arga de är. Hon måste alltså genom primärvalet. Och det kommer antagligen så kan hon det. Hon har mer pengar än de andra kandidaterna. Mer att spendera. Och hon har Q-factor. Alltså namnigenkänning. Antagligen. På något sätt är det här kanske bra för republikanerna i och med att nu blir det svettigt för demokraten i distrikt 3 därför att antagligen så kommer en republikan att vinna så länge det inte är någon som är så pass illa omtyckt. Så vi får se hur det går här, men det var ju vilket drag bara köra över sitt egna parti på det viset. Så, men partiet kommer antagligen att vinna distrikt 3 och garanterat oavsett vem som vinner primärvalet kommer republikanska partiet vinna distrikt 4. Men det blir kanske en mindre konservativ republikan i 3 som ska vinna mot den här demokraten som alltså har fått lite fäste under skidorna. Det är nästan som om Lauren Boebert inte är en lagspelare. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Hoppas 2024 blir ett bättre år. Tack till alla, speciellt tack till Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Podden finns på Facebook. Facebook.com/Amerikapodden där också. Om du vill kontakta mig, gör det väldigt gärna. Jag älskar att höra från lyssnare. Hej@amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.